Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Ja, i vanlig ordning så säger jag välkommen tillbaka.
Va? Ja. Jag tror ju fortfarande att det är jag som är här själv.
Jo, men jag kan väl säga välkommen tillbaka.
Säger du det till mig?
Till dig?
Ja.
Men du kan ju välkomna... Ja,
vi kan säga båda två, men vi kan välkomna någon annan.
Ja, det var det här jag menade.
Ja.
Ja. Vad roligt, välkommen.
Tack.
Och ditt namn?
Hussein.
Det är så roligt att du vill vara här.
Ja.
Samma.
Idag är vi faktiskt inte... vad heter det när man är två? Det heter det plural. Nej, gud. Det är jag och mina ordchansningar.
Ja, för det där vet du tusan. Jag känner inte till att man är plural om man är två.
Nej, jag är tänker, en trio idag.
Ja, vi är inte ett par.
Nej, exakt. Vi är inte ett par. Jag är inte riktigt nöjd med mitt ljud, men det får gå ändå.
Det låter bra i mina öron i alla fall.
Ja, vad bra. Det är det som är det viktiga.
Ja, exakt.
Hussein, tack igen för att du kom hit.
Varsågod.
Du är här av en speciell anledning.
Han fyller år. Nej, ja. Nej idag. Det var lite roligare än så.
Ja, lite. Ja. Vi pratade förra veckan om att vi skulle ta hit en gäst idag. Och namnet på den gästen byttes ut och prioriterades om. Vi hade sagt att det var en gäst som sysslar med musik. Och det är inte du.
Nej.
Nej. Han kommer en annan vecka. Men vi tyckte att det här var viktigt. Alexandra, berätta lite kort. Varför har vi valt och bjudit in honom hit idag?
För att vi många avsnitt, alltså vi har ju pratat väldigt mycket om kvinnor och liksom flickor och ja, men nu tycker vi det är väldigt viktigt att upplysa en man som har tagit sig ur ett hårdare liv. Ja.
Precis, en man som har tagit ut, men alltså vi är inte så bra på att förklara det här. Det är väl bättre att vi
lämnar över
ordet till dig, men du ska inte få freestyla.
Jo, life story nu.
Apropå life story, har du varit på behandlingshem någon gång?
Ja, tre gånger. Ja, de senaste 2 åren.
Fick du dra din life story då?
2 gånger. Men inte hela.
För det här är lite skillnad på HVB-hem som man är på när man är liten till när man är vuxen. Mm. Där blir det ju mer fokus på liksom live story, 12 steg.
Exakt.
Har du gjort 12 steg?
Ja, jag har gjort 3 steg. Nu ska jag börja om och göra alla 12 steg.
Men du kom första gången till tredje?
Precis.
Kommer du ihåg att jag också sa att jag klarade bara till...
Men det är jättevanligt att de flesta bara kommer till 3.
Ja, men varför är det där?
För att i 3, om jag har förstått det rätt, så är det där man finner sin högre makt. Och då tror man, inte alla, men att man liksom, är det inte så att man...
Man blir lite mer, vad ska jag säga, man mår bättre och sen tror man att...
man är färdig.
Då har man balans.
Ja.
Och kunna... ta igen, fast det funkar inte.
Ja, fast då är det ju stort av dig att tänka att jag ska göra det igen.
Jag måste göra alla 12 för att nå mitt mål. Liksom.
Ja, men det är ju jättebra.
Men alltså, om vi bara tittar på tredje steget. Mm. Vad är det tredje steget säger? Kommer du ihåg?
Det
för jag kommer inte ihåg.
Finna högre makten, men jag är troende från början. Så den biten hade jag inga problem med faktiskt.
Nej, och det här pratade vi också om förra avsnittet, om att man kan finna sin högre makt i en lyktstolpe enligt NA. Alltså det kan vara Gud, en stolpe, men du är ju faktiskt
troende
och du har din högre makt vart?
Himlen, som heter alla.
Har det krockat någonstans för dig? Du är ju muslim, och om jag säger att man kan tro på en lyktstolpe, alltså tycker du att det är provocerande?
Nej, för mig är det så här, så länge man tror på en gud, det spelar ingen roll vad, så slutändan är det en samma gud man minnar. Så det spelar ingen roll vad det för namn den har eller var den finns. Bara det finns en gud.
Får jag bara fråga en sak? Det här är jättekonstigt kanske. Men på jobbet här i lördags så träffade jag en kristen kvinna, och jag är jätte, alltså jag är inte kristen. Jag är inte muslim heller. Men alltså, jag tycker inte att det är fel
att man får vara. Nej, och det får man vara.
Alltså jag tror ju på det här andra konstiga med spiritualitet och skit. Men då tänker jag så här, alltså Big Ben, det, eller vad fan det heter, det är ju funnits, sägs det ju, att det är liksom så vi kom till. Tror du att det är Allah som har gjort universum och jorden? Alltså för hon kristna trodde det var, hon bara, nej men det är Jesus som har gjort det.
Men det
här
måste ju vara Big Ben.
Jag tror inte på det.
Nej, du tror inte på det. Men jag tänker, när du tror på Gud då, tror du att han styr allt, eller att han liksom hör dina böner och så här? Jag tänker som jag försöker liksom ge en tilltro till planeten och grejer.
Han ser inte mig faktiskt. Han skapar mig, och sen är det jag som styr mitt eget liv. Men han ger mig lite vägledning om att jag ska göra det och så och så. Sen gör jag inte det, så får jag skylla mig själv.
Det är logik med andra ord.
Precis.
Vad sa han när du gjorde fel då och begick brott?
Ja, alla brott jag har gjort så har jag suttit för. Och jag tror att han gjorde så att jag skulle få mitt straff. Faktiskt.
Vilken utav dem? Alla? Är det okej att jag släcker här? Eller vill ni ha tänt?
Alla dem jag är dömd för.
Du får släcka.
Alla fall.
Du, en snabb fråga. Får jag släcka eller vill du ha tänt?
Som du vill. Det är lugnt. Du kan släcka.
Jag kanske kan blinka.
Då får jag epilepsianfall.
Nej men okej, precis. Alla dem du är dömda för.
Precis.
I hur många avsnitt finns du med i registret?
22.
Vad är du dömd för då?
Ja, det började med misshandel, olaga hot. Sen blev narkotika, vapenbrott, våldsbrott, våld mot tjänsteman och
övergrepp
i rättssak och sådana grejer.
I snitt, hur många brott begick du per år?
Ja, det ställde domaren också. Jag hade bott här 17 år bara. Och sen var jag med redan 19. Så han undrade också hur många brott jag gjorde per år. Så.
Men du kanske var i en ond spiral där du kände att, eller kände, det vart väl att du gjorde flera saker. Det var inte så att du så här, nej men nu ska jag gå till skolan och mådde skitbra. Sen så gick
nej, man
du...
kan inte bestämma det i förväg. Nej. Man tar det som det kommer. Liksom.
Ja, jag tänker det också, att det händer en sak, så händer en till. Precis. Sen händer en till. Och sen så kanske ett av de här sakerna som du har i belastningsregistret kanske är samma sak i många grejer liksom.
Oftast är det samma som i
samma. Och du tänker ju inte innan, nu jävlar ska jag gå ut och göra det här, utan det bara blir ju så.
Nu lägger ju du lite ord här i munnen när du säger, du tänker inte. Faktiskt, tänk om det är så han gör.
Nej, faktiskt Låt. Inte. Jag har aldrig vaknat på morgonen och tänkt så här, nu ska jag gå på någon liksom slå.
Nej.
Det är alltid någon som har gjort någonting som förtjänar.
Är det verkligen så?
Så det har aldrig varit ditt fel alltså? Nej, jag skojar.
Det blir på vem som frågar.
Men alltså, jag minns ju dig från förr, och jag minns att du hade mycket ilska inom dig. Du slog ju folk liksom hejvilt.
Ja, typ. Men
hade du aldrig gjort något fel då? Jag kommer inte ihåg.
Nej, det allt min princip är så att jag börjar aldrig, alltså jag går aldrig på stan och bara letar problem, men om den kommer så välkomnar jag det. Jag säger inte nej, jag drar inte mig undan.
Nej.
Och det är den som har gjort att varje gång jag hamnat i en sits så är det mitt fel. Jag började med tidigt skolan också, från första skoldagen som jag gjorde i Sverige så blev min syster misshandlad. Och där var jag tvungen att hoppa in, jag och min tvillingbror. Och det började varje dag. Och därför jag inte jag kunnat bara gå upp till åttan. Mm. Sen valde jag att lämna skolan för att det är alltid vi som har gjort felen. Mm. Det är inte de. För...
Sen är det ju också så att du kommer ju från en ort, kommun, utanför Örebro som är lite mindre. Och de flesta kände ju till, det tog ju inte många år innan du och din bror hade liksom... skapat er
Nej, precis,
en stämpel.
För att de var inte vana vid folk från andra länder. Liksom. Mm. De hade sin lilla bil. Liksom, och man blir ganska känd där snabbt. Mm. Det är bara...
Som en gärpytan,
typ. Påverkade det er att... För du sa någonting om det förut när jag frågade om polisen i den byn. Påverkade det er eller dig att... som du sa, att människorna, polisen visste redan då att det var du redan innan de antog liksom. Och när människorna i det här samhället hade stämplat det redan, var det så att man, ja, man gick in i den rollen då? Det var ingen annan ändå som trodde på en.
Nej, jag var tvungen att fortsätta försvara mig. Mm. Liksom, jag minns en gång jag och min bror skulle ta en promenad i centrum. Och man kunde inte göra det på den tiden. Man kunde inte gå över till deras sida och de kunde inte komma till vårt. Men vi bestämde för att ha roligt och gå till översidan. Och där var, de satt där tågstationen 10-15 stycken liksom och hoppade på. Men så fort polisen kom så vändes det att jag och han började.
Mm.
Och vi fortsatte liksom. Vi stod upp för oss. Vi gått tillbaka liksom.
Jag måste bara fråga en sak. När man har en tvilling som man är väldigt, väldigt lik.
Mm.
Alltså har ni någon gång lurat snuten typ så här?
Många eller, gånger.
Ja, ni har det?
Ja.
Fan vad kul. Eller typ har de gripit fel person?
Nej, inte gripit. För då var man varit där på plats. Men det hänt att jag har blivit släppt efteråt. Och sen i rättegången så kunde inte de avgöra vem som...
Du bara skickade dit brorsan inte. Så ni måste chippa det så här, för att man ska kunna se skillnad.
Nu är vi däktad.
Nu
går de efter R i ansikten, tatueringar i kroppen, tyvärr.
Ja, men det måste de ju
tyvärr.
Göra.
Vad synd för din framtid. Jag måste bara säga jättesnabbt, alltså min klocka, vet du vad den vibrerade till för? Att
ingen
jag
aning.
Är i maximal fertilitet.
Nej, men du, då ska du hem nu. Oj, oj, oj.
Vad är det frågan om?
Det betyder att du är hem och göka.
Ja, men alltså det här är helt stört.
Eller så ska du inte göra det.
Nej, exakt. Jag ska inte göra det. Vilken sjuk grej. Va? Jag bara kände vibrationen. Men förlåt, vi pratar om jätteseriösa saker här. Och...
Ja, men det började därifrån.
Ja.
Faktiskt. Och sen
men alltså, vad var... För jag menar, skolgången, du slutade när du gick i åttan, sa du.
Ja.
Vad var du duktig i skolan? Någon gång? Lite?
Ja, faktiskt. Vi lärde oss snabbt svenska där.
Mm.
I sjuan behövde vi tolk som en extra lärare, men i åttan behövde vi inte.
Men när kom ni till Sverige?
Slutet på 2003. Så jag började...
Vänta, 2003, hur länge sedan är det?
20 år sedan.
Det är faktiskt 2023 nu, så... Ja.
Jag räknade igår, det var 20 år sedan.
Ja, det är
2023. Ja. Oj!
De fattar inte att det var ganska lätt uträknat.
Jag blev faktiskt ledsen igår när jag tänkte att det har gått
det
20
så?
År. Det har gått så fort alltså.
Mm.
Ja.
Men jag har haft roligt.
Vi ska snart dö. Nej, men okej. Svenska började du bli duktig på, sa du. Men finns det något mera ämne som du idag, jag menar du har barn.
Ja.
Jag kan i alla fall känna som sög i skolan att alltså jag klarar hennes årskurs 3 och 4 nu liksom, deras matte. Ja. Matten har jag alltid haft svårt för. Men när jag skulle börja visa henne hur man ställer upp minus och man ska låna från, alltså jag, nej men svaret blev fel.
Vet du,
känner du att du har, är du orolig
jag vet
eller stressad?
Inte, han går i ettan nu.
Ja,
och
okay.
Nu funkar det bra.
Ja, ja, det är klart.
Men jag känner att det, vissa saker är svåra och du får min fru hoppa in liksom.
Hon är klarat. Är hon duktig?
Riktigt duktig faktiskt.
Mm. Kul för henne då. Ja.
Är det din fru, är det mamman till barnen? Ja. Eller? Ja. Vad roligt.
Ja.
Ja, så är det. Alexandra, var du duktig i skolan?
Gud, vad bra.
Förutom att gå Lucia.
Nej, alltså jag kan säga så här att jag kanske hade varit duktig om jag hade gett mig in på det. Nu är jag väl kanske lite mer duktig i så fall då, när jag går i skolan.
Mm. Men alltså jag vet ju föräldrar som har alltså tagit kurser på komvux. Ja. För att liksom jobba i kapp för att kunna vara sina barn behjälpliga.
Jag får skicka kort på, varje gång jag ska ta covid-test till exempel så fattar inte jag någonting och jag har gjort fel många gånger. Så jag får skicka kort till min vän Angelica som får sitta och ringa mig och förklara hur jag ska göra. Och när Elsa läxer då får jag typ göra samma sak för jag fattar inte och det är faktiskt helt sant, jag fattar inte.
Men alltså jag tror att kanske skolan kommer att gå ut med och visa hur man gör coronatester. Jag menar, det är ju ändå...
Ja, men jag har ju slutat skolan så det sket sig i alla fall.
Men bara för att vi går hoppa lite i din historia, yeah, fram och tillbaka.
Ja.
Så om vi hoppar från skolgången när du slutade i åttan.
Yeah.
Och från början så var ju du får säga till om jag har fel. Jag kan ha fel. Men från början var du liksom lite småkriminell så.
Ja, men det började där. Och,
det började ju ofta
jag
så.
Om rollen faktiskt att... det kanske är fel att säga idag, men jag tyckte om adrenalinet, jag tyckte om att några var rädda för mig, jag tyckte om respekten de hade för att de var rädda liksom. Jag tyckte om att andra lyssnade på mig.
Ja, men alltså, jag tycker det är modigt att säga det för att ja, det är så många som känner så men inte säger någonting.
Ja, men jag tycker
det är något man tycker om i längden liksom. Ja. Som det händer varje dag.
Ja, men var du kicksökande eller?
Ja.
Ja.
Adrenalin.
Ja.
Kicken, så.
Har du ADHD?
Det måste jag ha.
Du har inte gjort någon utredning?
Nej.
Nej.
Men jag vet att jag har.
Självdiagnoserad.
Ja, precis. Ja.
Mm. Och hur gick du från alltså småkriminell till vad som sen blev på en helt annan nivå? För jag vet att när jag kom tillbaka till Örebro för ett många år sedan, 8 år sedan, så gick det ett par år och jag träffade på dig någon gång i Baronbacken.
Ja.
Men sen så var det tyst ett tag och hux flux så hade du börjat vistas och göra kaos i Kumla.
Ja, det började där.
I Kumla?
Ja, jag faktiskt
på fritidsgården. Jag alltid
också fast i Kumla. Jag vet inte varför. Nej, men det var så här att det var grupperingar både.
Jag tänkte du bodde inte i Kumla.
Nej.
Uh-huh.
Och sen åkte vi till Kumla för att bråka med Kumla folket liksom. Mm. Och det fortsatte ju liksom.
Som vuxna människor gör man det. Man åker liksom ett par gäng grabbar.
Nej, men
och...
man bestämmer inte det, men man vet att det kommer hända någonting.
Mm.
Så man är medveten om det. Alltså det är efter ett par år när man börjar bråka i skolan. Så man kände till att okej, nu är de där liksom. Nu ska man ge tillbaka.
Mm. Men vilken ålder pratar vi då? Hur gammal var du då?
Jag kom som 13-åring.
Ja.
2 år i skolan. 15. Så det började tidigt. Ja. 16.
Men om vi hoppar fram till 2000. När du var som värst.
Det började som värst mellan 2012 och 2019.
Mm. Och bestämde ni också då att ni skulle åka ett par gäng grabbar och slåss?
Nej, då kom drogerna in.
Mm. För det var min andra fråga. Hur många av er innan ni skulle göra någonting behövde proppa i något?
Jag rakte bara den tiden.
Oj, alltså det var starkt.
Faktiskt, jag visste bara röka.
Mm.
Och jag började med det 15-16 fram till kanske när jag blev 20 eller sånt.
Mm.
Men jag alltid gillade att röka bara. Mina vänner, det var inte så populärt andra droger. Det var
mest, exade man tabletter och sånt?
Inte i våran värld. Det var bara röka och gjorde musik med mina barndomsvänner.
Mm.
Som idag är en del hemlösa på grund av droger tyvärr.
Mm, jag vet. Jag försökte faktiskt bjuda in när jag jobbade som jag berättade idag som rekryterare på ett säljföretag, så försökte jag ska inte säga några namn, men en från Hallsberg, en kille, han behövde jobb, var hemlös, behövde få komma på fötter och få rutiner, men alltså shit, han var där i typ 2 veckor och gjorde kaos.
Jag vet, jag försökte hjälpa dem nu i många år.
Ja.
Men känns det inte ganska så bra att du ändå har lyckats ganska, eller du har ju lyckats bra.
Ja, alltså verkligen.
Ja, och jämför mig med dem, ja. Ja. Faktiskt.
Och då verkligen. Har ju du haft, vad ska jag säga, alltså jag tänker lite så här, det har jag tänkt på hela tiden när man sitter så här. Många människor som hamnar snett så där, ja. De har ju väldigt starka karaktärer och liksom är väldigt, jag menar så...
Ja, men de hade lika gärna kunnat bli liksom stora stjärnor.
Ja, för om de att de har vänt. Så mycket viljekraft och styrka i att faktiskt hålla på i det kriminella. Och som du som har vänt där nu,
precis.
Du har gjort någonting riktigt bra för dig och ditt liv och dina barn och så vidare.
Ja, för att jag känner mig skyldig på något sätt.
Du är skyldig som förälder.
Ja. Ja.
Inte bara föräldrar. Jag börjar inse att andra som varit yngre än oss, som är tiden innan för dem nu, andra generationer, de såg upp till oss. Och sen börjar de harma oss. Det är skulden jag har för att försöka hjälpa dem.
Men alltså, yngre generationen, är inte de helt vad oss lock oss?
Jag måste säga, jag är livrädd för
alltså jag måste fråga då. Du behöver inte svara om du vill, men det här med skjutningarna, det har ju eskalerat.
Som fan.
Vi vet att vi kastar sten på snuten även när Ken Ring var populär liksom 2007 eller något. Men alltså,
jag var där på konsertet.
Ja, men nu skjuter vi folk.
Ja, precis. Nu skjuter vi folk.
Och kastar stenar.
Ja.
Men, vi använder aldrig vapen.
Nej.
Alltså, man kan kolla alla mina domar. Kanske sista åren, ja, men i början man slogs med händer. Det var då man slogs, den som vann vann, den som förlorade.
Sen blev man var det bra.
Bra.
Vi knäppte inte någon för att han var skyldig 10 000 liksom.
Ni slogs inte, den ena vann, den andra förlorade och 2 veckor senare kommer han och skjuter
aldrig.
I ryggen.
Aldrig.
Nej, man hamnade, utan det var
man
färdigt.
Gjorde färdigt, sen blev man vän med dem.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men nice.
Nu hyr man en elsparkcykel så åker man och skjuter någon någonstans. Liksom. Ja.
Eller så betalar man någon som skjuter någon istället för en ännu mindre summa pengar. Och det är också mentaliteten hos de yngre idag som är livsfarlig. Och det är därför du behövs. Du behövs för att visa att du klarade dig. Du lever. Men det är fan inte nice.
Ja, men sen också visa för de som liksom tror att det här är något som har varit så här jämnt. Nej, det har inte varit så här jämnt.
Nej. Precis, nej, det har blivit värre de senaste 10 åren faktiskt. Och jag måste bara säga till de som lyssnar, man kommer inte komma någonstans. Alltså det är fängelse, institution eller död.
Ja.
Och det är död som de leker med.
Ja. Mm.
Varje dag.
Nej, när jag kom till den nivån, på slutet fick jag välja faktiskt att leva, fortsätta leva eller dö.
Mm.
Eller hoppa av. När jag kände att jag kom till en nivå, okej, nu går jag all in och förlorar allt. Eller kunna stoppa det och hoppa av.
Mm.
Det gjorde jag. Nu tänker de inte på det. De tror att det är kanske jättehäftigt i början. Men jag kan säga att det är inte lika häftigt i slutet.
Men vad är det? För majoriteten av det vi pratar om är ju killar.
Mm.
Varför är inte majoriteten tjejer? Och vad är det som är så, förutom kicksökande och nice och coolt och samhörigheten som många då killar och ungdomar saknar? Men du är ett litet frågetecken. För att jag har träffat dina föräldrar.
Ja.
Väldigt fina föräldrar. Du hade din bror.
Ja.
Men också vad heter det? Utanförskapet.
Ja.
Var ju stora anledningen för dig.
Ja.
Men vad är det hos er ungdomskillar som gör att ni går igång på det hela tiden? Som gör att ni hela tiden expanderar och det blir värre och värre och värre?
Men det började med att när jag var ung, jag pratar om mig, när jag började som liten, jag insåg att folk håller med mig, för att, som jag nämnde förut.
Varför då? Var det för att du sa bra saker och var smart?
Nej,
eller?
För att jag kunde, de visste att om de ska hamna i en knas, jag skulle inte lämna dem. Jag skulle kriga med dem hela vägen. Och det gjorde att tjejer tittade mer på såna killar, de gillade bad boys. Och det är en av anledningarna som de här unga killarna nu, de kanske har pengar nu. Förut var det tjejer vi skulle imponera på. Nu är det mer pengar, den som har mer pengar. Men de tänker inte efter 2 år. Jag känner ingen som har lyckats spara pengar. Ingen som har lyckats köpa hus på grund av kriminella affärer eller någonting. Mm. Det går inte bara. Man kommer inte så långt. Det är ingen som låter det.
Och varför då? Och är det för att det låts inte? Eller är det för att man tjänar inte de feta pengarna i
Sverige? Jo, man tjänar, men det är alltid någon som vill ta de här pengarna. Man vill alltid ta den platsen. Man vill alltid ha det istället. Liksom. Som jag, när jag var liten, jag jobbade åt andra liksom, och kände min del. Men sen när jag blev äldre och hade mer kunder till exempel och så, jag tänkte, vad fan, han ska jag sitta och tjäna pengar åt honom? Nej, då vill jag ha hans roll liksom. Mm. När jag fick hans roll, då andra
som det kommer alltid upp, finnas någon
ja,
som vill
det
ha.
Fortsätter så. Mm. Det är alltid någon som vill ha en del av kakan liksom, om inte hela.
Mm.
Liksom. Men slutändan då, alltså man dör utan kläder, man hamnar i kistan knappt med några kläder i slutet. Mm. Det är jävligt synd.
Alltså då tänker jag så här, du har ju säkert många människor runt dig som du har liksom levt det här livet med som inte finns mer.
Ja, bara i år så har jag förlorat, eller 22 har jag förlorat 7 stycken.
Ja.
Faktiskt.
Det måste ju...
Vila i frid.
Ja, verkligen. Jag tänker så här att alla de här, alltså för jag ser ju, det är ju människor bakom de här fasaderna, för det är ju fasader.
Ja, precis.
Och det är ju fruktansvärt att det behövde gå så långt. För jag tänker, de är säkert inte heller många år. Alltså jag menar...
Nej, precis.
Liksom...
Den äldste... Okej, nu en kvinna som vi har känt sen vi var små. Hon är lite äldre. Hon är 50-60 års ålder. Som fick en överdos i en toalett. Liksom. Vad fan trodde det där för 10 år sedan?
Ja.
Hon var ju sjuksköterska och allting. Liksom.
Mm.
Ja. Men det är ju så hemskt.
Ja, andra tar livet på grund av osikshälsan. Liksom. De får inte tillräcklig hjälp. Som en 26-åring gjorde i somras.
Ja, men jag tänker också det att bara det att ta sig ur det här det tar krävs. Ju på psyket.
Ja, det krävs mod, energi.
Mm. Jag är ju av den känslan av att Sveriges hjälp, jag säger inte att de utanför Sverige gör det bättre, jag vet inte ens om i grund och botten det finns någon riktig, jag tror ju på viljans kraft själv, att i slutet av dagen så måste det komma kraften inifrån. Tror du, känner du att du har fått hjälp av terapeuter förutom 12 steg? Nej, som är liksom värd i hela världen.
Det finns inte resurser.
Nej.
Jag var med en möte förra året. Vi skulle vara några som före detta kriminella och droganvända missbrukare. Liksom. Och hjälpa till och lägga en plan på att hur fångar man upp ungdomar som är på väg att bli det. Hur fångar man, och vilka tecken ser man? Vi gav dem en hel plan. Sen frågade jag, vad kan ni göra?
Mm.
De hade ingenting. De hade ingen plan. Inga resurser. Jag bara, men här har vi suttit en hel vecka och lärt er. Liksom. Han visar tecken på att han kommer bli det där. Han kommer bli missbrukare. Fånga upp de här 15, 14, 16-åringar. Men de hade ingen vidare plan.
Nej, för att allt bara är ett spel.
Precis. De pratar jävligt mycket.
Mm.
Och det händer inte. Det händer ingenting. Jag fick ta mig själv på egen hand ur detta.
Exakt.
Ja, jag tror att det är så många gånger.
Jag har hört polisen bara, men kom in till oss. Men de vill att jag ska komma in. Gulla ner några stycken.
Ja.
Sen slänger jag ut mig på gatan med ett skott i huvudet.
Mm, exakt.
Det är klart man blir rädd. Man vill inte prata med polisen för att man får inte tillräckligt hjälp.
Nej.
Har du varit rädd mycket de här åren när du har levt i det här?
Det är klart.
Varje för ditt liv?
Dag, varje dag.
Ja. Det måste ursäkta, men det måste leda till så här, vad heter det?
PTSD.
Ja.
Ja.
Trauma. Alltså det måste ju
har du haft posttraumatisk stress? Har du det idag?
Inte idag.
Har du varit den personen som gått runt med skyddsväst?
Ja.
Ja.
Hela tiden. En pistol, en skottsäker västen. Om inte jag själv så har jag alltid 2-3 som går bakom. För jag hade en position där det krävdes att jag inte fick gå själv på gatan.
Och de här människorna som stolt går bakom dig.
Ja. De vill åt mer rollen.
Ja, exakt. Ja, men det är ju så. Det är ju så. Men deras uppgift är då att liksom hjälpa och finnas för dig så att inte någon utomstående kan skada dig.
Ja.
Mm.
Det, det hände en grej faktiskt som fick mig lite. Det här är när jag blev gängmedlem och startade en undergrupp till en stort MC-klubb här i Örebro.
Mm.
Och vi var inte så populära mot andra gatugrupperingar. Och det var ju ganska illa 2014-2015. 3 veckor i rad fick vi ligga i klubben med vapen och allt. Polisen var utanför. De kunde inte göra något för att vi var för många. De var för många. Men det som var illa är att det är mina barndomsvänner. Oj. Vi blev bara tvungna att välja sida. De valde ett annat sida och jag gick med ett annat sida.
Mm.
Och vi mötades, jag och min barndomsvän, minns jag. Och han lag över mig med en hammare. Och han slog inte till det. Jo, i en Statoilmacken som ligger på Västhaga. Nu heter det något annat.
Mm.
Och han slog marken bredvid och sa, fan att vi måste göra detta. Ja, jag sa till han att jag skulle inte missa, sa jag.
Nej.
Men man var tvungen liksom. Men idag är jag vän med han igen. Mm. Men
Hur blev ni vänner?
Både hoppade av.
Ja, vad fint.
Ja, faktiskt.
Mm. Men det är också så typiskt du, där du säger, du skulle inte ha missat. Men det blir så brutalt.
Ja, men livet var brutalt där. Det var liv och död.
Och du gick all liksom. In för det.
Ja, faktiskt.
Men alltså, vad fint att han också hoppat av då.
Ja.
Och jag tänker, de andra som var med i det här, har de backat dig när du hoppat av? Eller har du fått gjort det här liksom i skymundan? Eller liksom?
Mina egna, eller? Mm. Eller ja, det var så att...
splittrades allihopa?
Ja, många satt av mina medlemmar och vi var inte så många ute. Och det hände en grej som en familjemedlem blev drabbad. Jag var på bio med mina barns mamma, min fru. Och andra gängen var där också som vi krigade emot. Och
på bion?
På bion.
Okay.
Och jag såg att det var nära att hon till och med drabbas. Liksom. Och,
hade ni barn då?
Nej.
Nej.
Vi skulle fira våran dag att våran förälder sa ja till oss.
Okej.
Men jag såg att det kunde ha slutat illa där.
Mm.
Och jag tänkte, fan, ska det gå så här långt?
Mm.
Det var inte så där. Den sidan jag var med skulle aldrig göra så. För att man hade bylaws, man hade heder, man hade regler. Mm. Även om jag skulle se mina... En som har dödat min pappa liksom, med en annan som icke-kriminell får jag inte ens gå på sidan. Liksom. Men andra hade inte den respekten. De hade inte...
Och det är ju därför det också har eskalerat.
Ja.
Mm. För att det finns inga regler.
Nej.
Nej.
De har egna regler.
Ja.
Det som leder till döden. Till.
Ja.
Liksom. Sen när hon blev gravid med barnen faktiskt, tänkte jag... Jag vet inte, jag fick en känsla som ändrade hela min tänkassätt. Alltså jag kunde inte se att jag kunde se så här en bild att jag är ute och leker med mitt barn i en lekpark. Liksom.
Mm.
Sen kommer folk och skjuter ner mig. Jag fick en sån här bild.
Ja, för den kunde ju ha blivit verklig.
Ja, idag skulle det hänt liksom. För det händer, tyvärr. Jag fick en bild så. Och sen... Det är klart en pappa vill vara bra förebild för sina barn. Men jag ångrar inte. Det är massor jag har gjort jag inte ångrar bara för att jag har lärt mig av detta.
Ja.
Som jag kan ge vidare till mina barn. Jag kan ge...
Du är ju väldigt rik på erfarenhet och kunskap.
Precis.
Som folk sitter och läser i böcker.
Ja, det brukar jag säga typ till min bror, att den utbildningen du besitter, du har ju gått praktik hela livet.
Precis.
Alltså vem kan lära dig om det här om inte du?
Ja, precis. Mm. Och det fina är att jag har inte gjort en ful grej som kunde få mig att fortsätta. Jag tycker att jag har gjort bara bra från mig för att du kunde hoppa av. Liksom. Hade jag gjort kanske något värre så kunde inte jag ha möjlighet till att hoppa. Liksom. Jag kunde inte ha till möjlighet att bo kvar här. För att jag flyttade 2019.
Varför flyttade du?
För jag vill bryta den kriminella kretsen.
Mm.
För att jag hörde någonting som var riktigt bra igår. En som sa, vänner är som skuggan. De följer efter det när det är ljust, men de försvinner när mörket faller. Och det stämde riktigt bra faktiskt. Mm. Liksom.
Hur tolkar du det utifrån alltså, ditt liv? Tänker du att vänner som du hade i ditt gäng, att om du hoppar ur så kanske någon skulle följa efter, eller att du försvann människor från dig när du valde fel väg som inte var lika kriminella som du?
Jag hade två olika vänner liksom. Jag hade vänner som har lyckats bli ingenjörer idag. Jag har vänner som är hemlösa idag. Mm. Och jag gick inte efter dem som är ingenjörer idag. De försökte ta mig därifrån många gånger. Mm. Med all medel de hade, men jag tyckte det livet var roligare än att du sitter på skolbänken. Jag hatade skolan efter det som har hänt i början när jag berättade om. Jag hatade den och jag bara nej, jag ska inte bli det. Jag ska bli helt tvärtom. De vill att det ska vara så, okej, jag fortsätter. Mm. Men idag ångrar jag såklart den biten. Men ja. Det är som sagt, jag har inte gjort något som skulle stoppat mig att lägga ner bara. Idag kan jag gå ut på gatan ensam. Utan skottsäker västen, utan någon vapen.
Och njuta i parken med din son.
Jag behöver inte ens titta bakom mig hela tiden som jag gjorde. Den stressen.
Men för att leva den stressen, är det inte så att man behöver käka ganska mycket piller?
Jo.
Mm. Ja, men det, alltså, det hör ju till.
Röka funkade inte längre. Nej, jag blev bara seg. Jag ville bara uppåt liksom. Jag sökte mig till allt möjligt liksom. Kokain.
När ville du ta kokain? När var det en dag liksom?
När jag festade tyckte jag. Ja. Men det gav en känsla att man kände sig speciell.
Tyckte du inte redan att du hade redan klättrat från liksom där till dit? Du hade den där rollen där du hade två liksom hundar som gick efter dig. Ja. Tycker du inte att du redan hade, var inte där kick nog för många är ju inte det. Man vill söka ju ständigt nya.
När man får en sån här grej, då vill man annat. Mm. Då vill man en större grej. Liksom. Mm. Sen kom jag i drogvärlden.
Ja, visst, men du höll dig väldigt många år ändå. Ja. Från att inte knapra piller och dra koks.
Min princip var så att jag ska bara sälja och tjäna pengar. Mm. Men det går inte.
Så att det blir en vinst.
Ja, det går
börjar
inte.
Du bita och äta vinsten
det är klart,
då.
Det är klart. Ge bort det gratis och krita och sen ska man springa efter. Mm. Men jag mådde dåligt. Jag måste säga, 2-3 år. Jag sålde lite tunga droger.
Vilka då? Vill du berätta?
Oxycontiner.
Mm.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Jävligt dyra tabletter på marknaden.
Faktiskt.
Det är helt sjukt.
Nu ska vi inte prata om vinster. Men, det var ju det. Mm. Men sen ser jag hur mina vänner blir bara dåligare och dåligare. Jag kunde inte märka att jag blev dålig för att jag hade dem. Jag kunde käka när jag ville, när jag mådde dåligt.
Mm.
Men de kom ju 5 på morgonen. De kom 4 på morgonen. Och jag började säga nej, fan, jag vill inte förstöra någons liv.
Mm.
Jag...
Var inte det lite sent påtänkt?
Nej, men nej. Det är inte jag som började med. Nej. Förstår du? Det är någon annan som jag vill åt hans pengar som det är.
Det är ett pyramidspel.
Precis. Men sen tänkte jag nej. Alltså, hur länge ska det hålla? Liksom?
Mm.
Polisen började komma in hem till mig som att det var mina vänner liksom, varje dag. Jo, men alltså, det var inte roligt att vakna med en MP5 i skallen på, i sovrummet, i sängen. Det var inte alls roligt.
Nej.
De ville bli av med mig för länge sedan. För länge sedan. När de kommer in bara skriver och säger, gör inte någonting med kroppen som... Du, vi någon kommer klippa. Ja, de ville bara. De ville bara. Jag minns en gång att... efter jag har lämnat gänget och sådär. Men de tror inte att man kunde lämna den tiden. Nu vet de för att jag har hållit mig på banan. Liksom.
Men är det som man säger en katt och råtta lek? Mellan polis och... Ja.
Ja.
Men vad är det de så gärna vill åt? Jag menar, de går all in för att fånga och ta dig. De gör sitt jobb.
Ja.
Men när det blir på
men
den
de
nivå...
Men de fortsätter inte. De som sist jag satt för, jag var häktad i 4-5 månader fulla restriktioner. Det är inte roligt någonstans. Man hade inte tv eller radio eller någonting.
Mm.
Men man blir van där också. Men sen dömde mig för ett år. Sen gick fri i huvudrätten för de hade inte tillräckliga bevis. Men jag sa till dem så här, ni har lagt så mycket pengar. Vår rättegång, vi var 12 stycken, det kostade Örebro 12 miljoner.
Oj.
Ja. Jag sa, men varför fortsätter ni inte? Varför tog ni oss när vi hade bara lite och ni visste att det var någonting större på G? Liksom? Varför väntar ni inte? Ni lägger så mycket jobb på det. Jo, men jag hade ju väntat flera månader. Ja. De hade bara spanat 2 månader och det var knas.
De blev giriga.
Ja. Men jag sa, men vad vinner ni på? Ett halvår fängelse.
Du hjälpte polisen alltså. Du ville få dem att fatta.
Ja, alltså fortsätta. Liksom. Ja. Gå inte på...
Gör det rätt.
Hela vägen också. Ja. Inte bara låta bli.
Stör inte för ingenting. Gör det ordentligt.
Ja, för det läggs för mycket resurser och pengar
exakt,
på det.
Exakt.
Men nej, de tror att man kan sluta. Jag slutade inte. Jag var i det här rummet, själva det rummet nummer 8 på häktet. Jag har varit där 8 gånger. Mitt namn står överallt. Alla datum står där. Ja, man blir van liksom. Jag visste att vart jag kommer hamna och hur det slutar.
Mm. Alltså jag skulle vilja... jag har frågor gällande isoleringscellen. Hur det är att leva i avskildhet. Jag undrar också sen hur man får tag i en penna och antecknar. Eller vad fan det är.
Men du måste ju skrapa
med någonting. Men... Kan vi ta en 3 minuters paus?
Mm.
Funkar det bra? Mm. För jag måste på toaletten, jag måste ha kaffe. Jag måste, ni vet. Okay? Ja. Så vi tar en kort paus och spelar Husseins favoritmusik här. Ja, det här var en otroligt bra låt.
Eller hur, Alexandra? Lady Gaga, det är hans favorit.
Nej, men så här. Jag är super... När Rebecka var här och vi satt och pratade om Bergsmansgården och vi pratade om isoleringscell.
Ja.
Och Rebecka berättade när jag kissade i isoleringscellen och de inte släppte ut oss. Och jag, alltså, vet, jag satte mig och kissade i cellen bara för att protestera.
Det hjälper inte.
Det hjälpte inte alls. Har du också prövat det? Nej. Det enda som händer är att man får sitta där i sitt eget kiss.
Ja.
Men du har ju suttit i isolering
många gånger.
Betydligt längre än 7-8 timmar.
Oh ja.
Vilket jag tyckte ändå var tillräckligt. Men vill
jag
du berätta?
Får alltid sitta. När jag kommer igenom när jag hoppar av bilen, polisbilen här i Örebro häktet, vet jag att jag kommer inte bli släppt tills jag avtjänat hela straffen. Det är bara en gång de släppte mig för det var så kort straff jag hade. Men det höll inte. Han jag göra ett tillbrott som blev inbakat i den.
Mm.
Men när jag gjorde en grej så gjorde jag att okej, man gör det eller inte. Liksom. Jag skett i hur långt jag kommer få. Men jag blir aldrig släppt från häktet, inte ens efter rättegången.
När du sitter i en isoleringscell, du berättade lite kort innan pausen att ja, men det är ju utan tv, utan brev, utan någonting.
Ja.
Jag menar, en tv är ändå en tv. Har man inget annat, ingen att prata med, en telefon, då är en tv jävligt mycket.
Ja.
Är det så att ni tittar mycket på Leilas Kitchen eller vad fan som hon hette? Leila bakar. Är inte det en grej som har gått?
På tvn?
Mm,
på hem till gården, ja, tror jag.
Nej, du vet när hon knådar, ja, och när hon bakar. Ja, alltså, men du vet, män kunde sitta och onanera till, ja, henne som, ja, sagt.
Nej, men förstår du vad sjukt det är?
Ja.
Men när du satt, nej, men, där, vad, ja, gjorde du? Fick du panik? Hur, nej, går tankarna? Hur...
Jag har rutin där inne.
Mm, berätta, hur såg den ut?
Första 3 dagar hamnar man i arresten och sen blir man anhållen. Och då blir man, det blir ju process av häktningsförhandling och då bestämmer de om jag ska släppas eller ska jag häktas vidare. Och då blir jag alltid vidare för att jag alltid är hög risk.
Vad innebär det?
Hög risk är att jag kan förstöra bevis, jag kan förstöra utredningen. Det är därför jag blir anhållen tills allting är klart. Och sen efter till och med rättegången, så direkt till anstalt. Det finns inte ut för att du vet att jag kommer hamnas. För att jag har gjort det flera gånger.
Mm.
För de som har anmält mig. För att jag tycker inte jag har gjort fel.
Såklart. Du, ja, tyckte aldrig att du har gjort fel.
Nej, men på riktigt. Även att jag var förjävlig.
Mm.
Jag hade samvete. Jag hade faktiskt respekt.
Ja, det har du ändå alltid,
alltså,
haft.
Det har inte gått en enda gång som jag har gjort illa någon och sovit gott.
Alltså, du är inte en ond människa.
Nej, precis. Det är den som fick mig att hoppa av gäng. För att man bestämmer, så jag fick en bra position. Det högsta man kunde komma genom mitt stad här i Örebro. Jag fick bestämma över många medlemmar. Först började jag som provmedlem såklart och klättrade upp. Tills att jag fick men man måste vara för jävlig och ha den positionen. Man får inte vara snäll. Många, nej, andra klagade på att Hussein, du är för snäll.
Är det sant?
Ja, men jag kunde inte liksom. Jag kunde inte bara gå till en restaurang och säga du betalar så här i månaden.
Men är det så? Funkar det så? Det är inte bara så man ser på film, utan det är så det är.
Men jag har aldrig gjort det. Nej. Det är därför mina medlemmar börjar gå emot mig för att de vill tjäna pengar.
Mm.
De riskerar ju liv och allt.
Men vad tror dina gängmedlemmar att, vilka fan tror ni att ni är som kan gå in på restauranger? Jag menar, ni har inte tjänat ihop de pengarna för att starta upp restaurangen.
Det är så här att när ett gäng finns i en stad, alltså nu pratar jag om såna här stora gäng, inte gatugäng.
Nej.
Och finns i en stad, då vet alla som bor i den här staden att ingen annan kan komma och jävlas här. Det är ingen kan sätta sig där. Om jag går och äter på en restaurang, då vet folk att shit, de tillhör där. Jag kan inte gå och jävlas med ägaren. Jag kan inte kräva honom på pengar. Jag får inte bråka där inne. Då har de med oss att göra. Vissa betalar för den skyddet. Han blir aldrig rånad. Förstår du? Alltså,
ja,
när jag har funnits i Hallsberg, alla affärer var säkra.
Gatukiosken, ja, där, faktiskt. Den gatukiosken, den klarar sig.
Ja, den klarar sig. Mm. Jag försökte köpa upp den, men det gick inte. faktiskt. De vet att det kommer inte hända någonting dåligt där. För att jag äter där. Mm. Och de börjar bjuda på mat för att jag inte krävde dem på månadsavgift. Liksom.
Mm.
Det är en affärsidé med andra ord.
Ja, exakt. Ja, är det någonting du förespråkar? Ja. Tycker du att det här är bra?
Har du betalat skatt? Nej, jag skojar.
Nu betalar jag skatt.
Nu betalar du skatt.
Ja.
Men du?
Jag körde inte den.
Nej, precis. Som du sa, du gjorde aldrig så.
Precis.
Du personligen.
Mm. Jag var för snäll i kriminell.
Ja, du är för snäll för att vara kriminell.
Faktiskt.
Men du hade ett 0-100 temperament när du var yngre.
Den var farlig.
Det var farligt och det var det som kunde försätta dig i situationer.
Precis.
Du är hur gammal då nu?
Jag är 33.
33. Ja. Vad skulle du säga till ditt 25-åriga du? Skulle du säga att... jag menar, Alexandra.
Mm.
Vad skulle du säga till ditt 25-åriga du? Mm.
Till mitt 25-åriga?
Ja. Eller hur gammal är du? Du är inte 25.
Nej, jag är 32. Jag fyller 33.
Jag är fertil.
Ja, precis. Vad säger du till dig själv?
När är du född?
Jag är född 11 juni. Men, okay, 1992.
Okay.
Jag hade min 30-årskris. Den började i somras och den håller fortfarande
på. När jag var 25 faktiskt, då var jag på toppen.
Det är så?
Ja.
Jag säger inte att jag inte var där.
Faktiskt, det...
Men
jag hade allt nästan.
Ja, man, jag hade tandställning, jag tog kö...
Nej, man hade allt och ändå inget liksom.
Ja, men alltså nu är jag mer ute efter, okej, okay, men när var du mest trasig då? När gick du på piller, när höll du på att förlora allt? När tog du kox och hade AT och när
var du skyldig folk pengar? Nej, jag var aldrig skyldig pengar.
Är det så? Okej.
Okay. Jag tog inte på krita.
Nej, för du såg
det
själv.
Jag visste att om jag inte betalar så måste jag göra något åt det, för de kommer kräva. Jag gjorde inte. Jag knarkade för de pengarna. Det är därför jag sålde för att försörja min knark. Men ändå tyckte jag illa om folk faktiskt. Att ens mamma skulle be mig och ge hennes son bara en tablett för att han skulle klara dagen. Mm. Det var sjukt liksom.
Det är sjukt och knark är en hemsk sjukdom.
Jag var slav 3 år, måste jag säga.
Håller du med om att det finns folk som finknarkar, de som är de typiska knarkarna som liksom som var de på toaletterna som har gjort så att det inte går att skjuta i sig längre på grund av lampbelysningen? Ja. Men det finns också de här neutrala medborgarna i samhället som det inte syns på.
Ja. Nej, jag minns 2012 fick jag en stor last av raka i Hallsberg. Mina kunder var högsatta chefer. Mm. Jag sålde inte gatubarn.
Men ofta de rökte på.
Lyssna, jag sålde inte till gatumänniskor för jag visste att jag kommer torska.
Mm.
Jag jobbade på ett ställe och jag fick kontakt med en som hade de här kontakterna. De gräver, jag var på en gård, han har grävt ner kanske 10-15 kilo och jag sa till han, varför ska du köpa ett fåtin? När kommer du hinna röka där? Han bara, jag röker ju varje dag. Plus pensionen snart.
Nej.
Jo, alltså man tror inte på att det finns sådana folk.
Nej.
Och det är de som springer efter mig när jag har en femma i fickan.
Mm.
Men de sitter ju, det är klart.
Exakt. Så.
Ja, fy fan vad fult.
Ja, faktiskt.
Så ditt trasiga jag, när du var som mest trasig, och hur säger nu? Vad vill du säga?
29 till 32.
Ja, förra året.
Jag var...
Vad vill du säga? Vad önskar du att någon hade sagt till dig då?
Att det kommer att bli så illa.
Mm.
Faktiskt.
Hade du lyssnat? Vad krävs? Behöver man gräva
sig? Jag lärde mig sent att vilja och villighet är två olika saker.
Mm.
Jag fick lära mig på behandlingshem att vilja är bara en önska. Det hade jag att sluta. Men jag var inte villig att göra det. För att man blir så fast. Alltså det är sjukt. Man blir så fast att man skiter i allt annat. Bara sin drog finns där. Det är helt sjukt.
Mm.
Man tappar respekten. Alltså folk,
finns det någon som klarar att knarka ett helt liv utan att bli gängkriminella eller liksom skjuta folk, förstöra sitt liv? Finns det de
personer
som... Det
blir på vad man knarkar, men kommer man till som morfin, heroin, det håller inte.
Mm.
Jag har sett hemska saker där folk... För att jag var där, jag var beredd att förlora mina barn, vilket jag gjorde.
Mm.
Jag var beredd att förlora min familj, vilket jag gjorde. Jag var... Det enda som kunde stoppa, alltså folk kunde ringa och säga, Hussein, vad fan mannen, tänk vart du har varit och vad du är nu. Vakna upp. Jag bara, skit i det mannen, jag mår bra. Det var utet liksom, och innerst inne. Alltså man hade ingenting, man hade inte självrespekten. Man har ingenting alltså.
Nej.
Men om du hade fått höra dig själv idag, då, hade du ens lyssnat? Hade du ens varit intresserad av att lyssna?
Eller behövde du gräva din egen spade?
Ja.
Behöver man göra det? Man behöver ha sin egen undergång. Alltså,
ja. Jag tror det också, för det jag har hört är att man behöver kapitulera.
Precis.
För att liksom kunna, alltså man behöver gå ner på botten helt.
Ja, den där och kapitulationen.
Ja, och jag gjorde det i god tid. Liksom. Även det var illa.
Mm.
Jag kom hem en dag när jag hade tagit återfall. Dagen efter kom jag hem från jobbet. Vi hade en restaurang i Eskilstuna. Jag kunde ändå hålla jobbet. Kom jag hem hela huset var tom. Alltså inga möbler, ingenting. Hon hade tagit barnen och lämnat mig för att hon orkade inte.
Mm. Och hon fick med sig möblerna.
Ja.
Det var starkt.
Ja.
Bra, men så hade jag
möblerna,
gjort.
Mest av möblerna var hennes. Mm. För att jag la mina pengar på.
Jo, men förstår du ändå att vissa människor hade bara, du vet, tagit och lämnat allt. Men jag hade gjort samma sak.
Men hon tänkte, vad ska hon göra liksom?
Ja. Nej, men jag håller med henne.
Och sen, när jag kom in där, det sjuka var att när jag kom in, då tänkte jag så här.
Fattar du vilken planering?
Ja, det har gått under en lång tid. Men vet ni vad jag tänkte? Det sjukaste. Vad skönt. Nu kan jag knarka fred.
Mm.
Faktiskt. Men hon hade lämnat en madrass, en täcke, en kudde. Och min tv. Det var min tv. Min favorit-tv. För jag tittar på film varje dag.
Dokumentärer. Och du är nöjd.
Och sen såg jag en så här, trambil som stod och dammade. Och inga barn som lekte. Jag störde mig alltid när de grät, för jag gav dem allt bara för att vara tysta. Mm. För att jag kunde...
Så att du kunde knarka
precis, i fred. Jag knarkade ändå när de sov. Men så fort det var någonting, jag bara tysta ner för att jag orkade inte. Och så. Men när jag såg att nej, fan, jag saknade dem. Mm. Det behövde ta en sån steg för att jag skulle inse vad jag har förlorat.
Mm.
Och när jag än idag så tackar jag henne för att hon tog denna steg.
Mm.
För att hade hon stannat så hade jag kanske varit död idag. För att jag var nära. Jag fick överdos 2 gånger. En gång var det meningen att göra det när hon lämnade mig och barnen. Men jag hade glömt att låsa toalettdörren i en maxi i Eskilstuna. Mm. En bara kom in och öppnade och såg mig där.
Nej.
Jo.
Och det överdos var, på vad?
På heroin. Ja. Och sen tänkte jag, varför gör du det här? Låt mig vara, sa jag till han. För att jag ville inte leva, för att jag hade ingenting att leva för. Jag hade tappat självrespekten, min heder, mina barn, min fru. Jag hade tappat allt. Jag har ingenting kvar liksom. Jag skämdes så mycket att det hade kunnat gått så illa faktiskt.
Men förstår du då att, alltså jag tänker så att man har med sig någon. Och där hade du med dig någon som faktiskt kom in.
Nej, jag hade inte.
Nej, inte så.
Alltså men den här gången vill jag vara
hon pratar om änglar.
Nej, ja, jag pratar om att någon som kommer och skyddar dig typ. Ja. En ängel eller vad man nu vill se det som. Men någon fanns med dig som inte ville att du skulle lämna.
Precis.
Och du glömmer låsa dörren på en offentlig toalett. Ja. Det hör ju inte till det normala liksom.
Nej. För att
han var ju så jävla
väck. Jag tror det är karma på grund av den månaden räddade jag 2 av mina vänner. En var i min förråd.
Mm.
Mina vänner bara kastade ut han för att du kommer åka dit på polisförhör och vållande till annan.
Förstår du vad brutalt?
Jag bara, vad fan gör ni? De bara, men det är så Hussein, försvinn. Jag bara, aldrig. Jag stod med han tills ambulansen kom. Och så fort ambulansen var jävligt seger. Jag minns att det var corona, det var pandemin, det var kraft. De bara stod ute och tog av roll sån här i lugn och ro. Jag bara skrik. Jag bara, jag sa allt möjligt. Kom min vän, han andas inte för jag hade en nylåren. Vad gör bara den här hjärtgrejen och sådär. Jag gav inte upp. Och så fort ambulansen skulle röra honom och känna man hade puls, då vaknade han till liv. Och hon sa till honom, du har jävligt bra kompis för att sånt händer inte. Jo, jag tror det är sån här karman som...
Ja, det är klart.
Jag tror på karma.
Vi också.
Jag tror på karma jävligt starkt faktiskt. Gör man något bra.
Det är därför du sitter här idag och mår
så
bra.
Så fort jag bestämde mig att sluta, jag hade ett mål bara. Ett dröm, inte ett mål. Att få mina barn tillbaka. Det här ett år, jag har... 408 dagar i drogfrihet.
Grattis.
Jag har fått allt jag önskat som jag kunde ha drömt om. Jag har barn, jag har familj, jag har en tak, jag har mat på bordet till både dem och mig. Och jag har färdiggjort en utbildning som jag aldrig gjort
förut. Wow, det här är
applåder igen.
Ja, verkligen. Och vi sätter in dem i avsnittet.
Ja. Jag har aldrig gjort en grej, men det här var jag för stolt.
Alltså, på tal om att du sög i skolan, hur har du lyckats fixa utbildningen?
Alltså, om man vill, jag tror på en sån här människan kan bli och kan göra vad man vill, bara man har viljan.
Mm.
Det kan man. Mm, förstår du? Men absolut. Det krävs mycket för att
Ja, det är ingen som har sagt att det är enkelt.
Det är inte enkelt.
Men folk tror att det bara är liksom... Mm. Folk är inte, folk vill, men folk är inte beredda.
Precis.
På att, men att ge det som behövs.
Ja. Exakt. För att jag lyckades inte första tre gångerna för att de skulle trappa ner mig. Men jag mådde lika dåligt varje dag och jag orkade. Man tror att man kan klara bara sådär. Men det här är bara... Nej, det är inte. Är man där beroende behöver lång process.
Ja, längre än vad det tog att bli beroende.
Ja, ja, faktiskt. Men sista gången var jag ute och använde bara en kort tid i 3-4 månader. Men det som är häftigt är att man börjar inte från början. Man börjar direkt från hålet man lämnade.
Ja.
Så jag började direkt där och sen tänkte jag, nu ska jag in utan avtändning eller avgiftning för att känna hur det är. Mm. Men jag mådde dåligt där i 3 veckor. Jag hatade mig själv, jag stank. Jag orkade inte duscha. Ja, för att jag frös hela tiden även det var sommar. Liksom.
Och sen ångesten.
Jag grät varje dag.
Mm.
Varje dag. Jag behövde en sån här grej för att kunna vakna. Liksom.
Mm.
Jag behövde bli av med mina barn. Mm. Jag behövde bli av med mina nära och kära. Allt för att kunna vakna. Och ändå finns det folk som inte lyckas för att de är inte så starka. Liksom.
Nej, exakt.
Och nu ger jag så mycket tid med det här att hjälpa de andra som har slutat. Jag går på NA liksom och den som har hjälpt mig. Jag har fått en familj. Alltså den här familjen i gruppen. Wow, jag säger det. Vilken kärlek vi har till varandra. Man behöver bara ringa och tala om att man mår dåligt. Så finns de där liksom. Nu gör jag service. Jag tar in nya. Jag försöker prata med dem. Jag försöker visa vägen. Jag har gjort, jag har lyckats 2-3 stycken. Det räcker, de kan också få med sig en liksom.
Mm.
Jag öppnade självmöten. Jag startade kvinnomöten 2016
men
tror jag.
Men nu finns de igen, hos dagar.
Ja, jag har hört det. Jag har hört det. Ja. Och det är makten av att inte vara ensam.
Precis.
Att kunna komma dit och bara, du vet... Kasta ur sig vad man vill.
Precis.
Ingen dömer en.
Precis.
För i det här samhället, vi dömer varandra allt.
Ja, hela tiden. Och det är därför folk inte vågar vara.
Exakt, exakt. Och...
Då har jag missat min
talk. Men alltså, det är så intressant. Tillbaka till dig i Eskilstuna.
Ja.
Där... Precis som du berättade om, det var en vän som sa till dig, lämna honom. Så smutsigt är det.
Mm.
Man är inte mycket mer värd än så än att bli lämnad så fort man tar en överdos eller så fort man, du vet, är för dålig för att hänga på.
De var för rädda att de ska hamna
i
arresten utan att du kunde använda. De tänkte på sin egen skull. Mm. Liksom. Och jag tänkte bara, nej.
Alltså vad äckligt det är egentligen.
Jag kan tänka för dig och din bror.
Ja.
Hur många gånger tror du inte, Alexandra, att folk också har tänkt så i din brors samhörighet?
Det finns många historier.
Lämna honom. Han har säkert också kanske tänkt så.
Ja.
Gjort så mot någon. Lämna honom. För att det är ytterst få personer som faktiskt väljer att stanna kvar.
Ja.
När det kommer till, jag vet inte alltså, han har aldrig berättat för mig. Jag vet att han har berättat att han har liksom hjälpt sådär som du.
Mm.
Men jag tror garanterat att han har blivit lämnad. Det tror jag.
Ja. Jag har en idag sån här spray man kan få när man får överdos. Alltid. Jag har hjälpt till många gånger när jag ser att jag ser de som har fått överdos.
Är det Naloxan eller heter
den? Ja, precis. Ja. Jag har alltid den med mig.
Vadå, kan man köpa den?
Nej, man kan få ut den från sjukhuset.
Jaha. Naloxan från vad? Alltså för vilken överdos? Ja, men vilken?
Heroin.
Ja, det är en heroinöverdos.
Alla överdos. Det är adrenalin till hjärtat.
Sätt
det igång.
Jag har ingen aning om.
Och jag minns en gång en kille som fick en överdos i en skog. Och sen jag gav honom sån spray. Han vaknade, ambulansen, för jag ringer alltid. De var där och gav honom en till. I ambulansbilen, han vaknade helt. Han blev arg på mig.
Mm.
Att han bara, shit, nu är jag inte bäng längre. Vad har du gjort? Han tänkte inte att han tänkte bara att shit, han är inte bäng längre. Och det här kommer att ta honom 18 timmar tills han kan knarka igen. Jag tänkte så här, mannen, du var nyss död liksom.
Han
tänker inte.
Han tänker väl bara på
nästa dos.
Ja, precis.
En ganska personlig fråga. När du tog heroin, hur tog du det då?
Jag snortade och rökte.
Mm.
Men den funkar inte heller.
Nej.
Jag testade att dricka i, men jag kände nej, jag är inte där. Mm. Det är det som fick mig vakna. Mm. Nej, jag,
jag har också prövat, men det var inte min.
Alltså, förstår du, men ja, när det blev gränserna stängdes 19, och det var man fick så här skit grej liksom. Det enda sättet var att dricka i sig. Mm. Jag tryckte, jag tror 3-4 månader innan jag bad om hjälp på riktigt och ville in, men så fort jag kom ut så började jag igen. Det enda som fick mig slut.
Men alltså, jag tyckte inte att det var alltså heroin. Jag tycker att det finns, om man får säga så, jag hypar ingen drog. Men jag tycker inte att heroin, jag tycker det är en överskattad drog. Ja. Antingen så har jag prövat jävligt dåligt heroin. eller så är den inte. Vad kan du säga? För att,
nej, jag vet inte, jag gillade alltid bry neråt.
Ja.
För jag är trött på att vara hypad, jag är trött på att ha adrenalin.
Men var inte det typ samma sak som att proppa i dig 7-8 benzo?
Nej, alltså, jag var livrädd för benz faktiskt. Jag har testat 2 gånger, aldrig i mitt liv.
Nej, man har stor respekt för dem. Ja. Man kan förstöra hela sitt liv på ett par timmar.
Nej, inte bara det att folk kan göra när du är benzad.
Ja, ja, exakt. Man förstör allt, man kan göra vad som helst. Ja, och det värsta är att man tror inte. Man tittar på sig själv och tror att man ser helt...
Jag blev filmad av nära och kära när jag hade tagit benz och trodde jag hade kontroll på läget.
Mm. Mm.
När jag såg mig själv i filmen, shit. Jag var rädd för mig själv.
Och det är min sista fråga i alla fall, som jag har sen, förutom de 5 snabba.
Mm.
Alexandra, du är ju anhörig till en beroende som nu har sökt, har fått hjälp. Mm. Så han är ju på sin tillfrisknadsresa. Mm. Dina nära och kära som filmade dig, vad har de sagt till dig nu idag? Eller vad minns du? Hur tufft har det här varit för dem?
Senaste 8 åren, ja, den som dödar mig än idag, alltså bara tanken på att när jag åker till min mamma, jag åker en gång i månaden som jag ska göra det idag.
Mm.
När hon ser mig genom dörren och ser det leendet på henne, jag får så ångest av att de här åren, hon sa så här till mig, jag har inte sovit en natt ordentligt sen du började med den här skiten.
Mm.
Att få henne att sova nu, det är det minsta jag kan göra liksom.
Ja, ja. Verkligen. Men
det krävdes 1,5 år av drogfriheten att i ute, mamma sa allt ute som räknas, innan kan ni lova vad ni vill.
Ja.
Men hon sa till mig, du kommer inte kunna hålla dig 3 månader. När jag tog 6 månaders brickan firade jag hem hos min mamma och sa till henne, jag ska ta 9 månader. När jag gjorde det så åkte jag och firade. När jag tog 1 år då...
Vilken färg har 9 månaders brickan?
Gul.
Gul. Och vit har 1 år, va?
Nej, självlysande är den.
Självlysande är den.
Ja, jag har alla dem. För att
hela regnbågens färger.
Ja, jag satsar mot
kan svarta. Ni sinnesro bönen?
Ja.
Ja, typ.
Då tycker jag vi säger den en gång. Eller vi avslutar med sinnesrobönen sen.
Okay.
Mm.
Alexandra. Gud, ja, men inte än. Vi har inte avslutat än.
Nej, jag missade dagen. Vi kan fortsätta en halvtimme till.
Då blir inte min andra hälft så glad.
Prata om,
han sitter väl och spelar tv-spel?
Nej, jag spelar inte tv-spel. Efter min, vem spelar tv-spel?
Hennes man.
Nej, tänkte jag. Jag har inte spelat tv-spel sedan 2012.
Nej,
jag hade jag första straff. Nej, det är en grej som hände. Jag hade fotboja. Och sen jobbade jag på dagen för att kunna ha fotboja så här. En test anstalt. Så jag hade en vän, jättenära vän som jobbar med mig. Som höll mig i sällskap genom att spela online. Jag och han. Sen försvann han under en natt från spelet. Och
var
4 stycken. Ja, 2012. 4 stycken som försökte ringa honom. Han sa bara jag kommer snart. Sen 2 dagar han kom inte till jobbet. Så ringde jag polisen. Och ringde hans föräldrar. Hans mamma hade X-ray. Då hade han fått överdos. På bens. Det är därför jag tar aldrig bens. Respekten för han. Och jag är rätt för den.
Mm.
Och efter det sa jag att jag kommer aldrig spela tv-spel mer. Nu min son ber mig. Men jag hittar alltid på ursäkter. Jag kan inte hålla...
Jag förstår hur du känner, men jag tänker eftersom du är i din långa fina resa av tillfrisknande och mår bra och du tar hand om dig och du har alltså tagit, jag vet inte ens, jag kan inte ens säga med ord vilka steg du har tagit. Jag tror att den dagen du kan, om du bara, vad är det vi säger Alexandra?
Vi... När du sår, det skördar du.
Ja, förutom det, vi använder till ord.
Måttehoppen.
Visualisera.
Visualisera, ja. Manifestera och visualisera.
Ja, om du bara, du vet, visualiserar att du en dag faktiskt kanske sitter med din son.
Det är klart.
Jag tror att du kommer att göra det. Mm. Och jag tror, det är ju, alltså, det kommer nog vara det finaste du gör för din bortgångna vän.
Jag väntar tills att han kan spela fotboll.
Ja, ja, det är där du väntar på.
Nej, men det är så att jag har bara ett år i drogfri tid. Mm. Det känns för tidigt att...
Ja, men såklart. Man ska inte stressa fram någonting.
Det är lång tid faktiskt. Det är
70%
av alla som försöker bli... 70% håller inte mer än 3 månader. Förstår, man ska klappa.
Ja, men ett år, det är jättelänge.
Ja, men det är du klassas inte som nynykter, eller?
Jo,
det är det
lite.
Så?
Ja, för att det är en livssjukdom. Alltså, den här sjukdomen kommer finnas med mig tills den dagen jag dör, om jag inte tar hand om den.
Mm.
Jag måste tänka på det varje dag.
Beroendesjukdomen.
Ja, jag förstod att idag är det ett beroendesjukdom. Folk vet inte att det är det, men det är
Och vad vill du säga till de människor som inte är alkoholister, har ett missbruk, vet att cancer är en sjukdom som kan dyka upp var som helst, men beroendesjukdomen, vad är beroendesjukdomen för er?
Beroendesjukdomen för mig var hela min värld, alltså när man går in där, det drar i, alltså det drar från alla håll. Den gör att jag var slav, jag måste säga, jag var slav för drogen, alltså man är där. Men det är ett sjukdom som man kan tillfriskna, men man blir inte frisk helt, men man kan tillfriskna om man tar hand om det.
Och vad behöver du göra varje dag för att hålla dig frisk?
Vakna på morgonen, be min högre makt om att vad än som händer ska jag inte plocka upp. Sätt inte mig i sån sits att jag måste välja. Jag måste vara vaksam varje dag, varje minut. Jag tänker en timme i taget. Jag tar
inte
något för givet. Allt kan hända. Jag måste vara vaksam hela tiden. Hela tiden. Jag slutade umgås med vänner på grund av att de missbrukar. Och jag kan inte. Jag minns att i somras träffade jag på en vän som bara röker. Och han tände den. Och jag blev så här äcklad. Jag blev rädd. För jag tänkte, jag såg hela bilden. Shit, om jag bara tar en blås vet jag vart jag kommer hamna.
Mm.
Så jag stack direkt och smsade honom. Förlåt, men jag kan inte stå med dig. Jag har gjort slut med alla mina vänner som missbrukar. De som jag mest tycker om. Försöker hjälpa dem, men på långt håll.
Mm.
För att man kan inte om man inte själv vill.
Nej, och du kan inte utsätta dig för det. Du kan inte riskera.
Nej, jag kan inte, för att jag kommer hamna där igen.
Alexandra, du som har varit både anhörig och medberoende ish till din bror.
Mm.
Vad säger du? Vad är beroendesjukdomen för dig?
En livslång kamp.
Ja.
Exakt. Man blir inte av med den. Men man kan stoppa den. Alltså man kan pausa den. Men den finns.
Jag känner så här. Ett jävligt bra avsnitt.
Ja.
Men jag vill bara säga någonting till unga människor där.
Ja.
Jag kan lova på att det finns inget roligt slutväg på den kriminella. Det kanske är häftigt i början, kanske något roligt, men det kommer inte hålla. Det finns inga vänner eller bröder i den miljön. Det finns inte.
Nej.
För som sa tidigare, när de lyser, de är med dig. Det är klart, de gillar inte dig. De är där för dina pengar, för dina droger. Lita inte som på sina på såna vänner. För de är ormar. De kommer hugga när du så minst anar. Liksom. Det finns inget roligt i denna väg. Liksom. Jag har förlorat 8 år, om inte 9, av min fria liv liksom, bakom galler. Man har inget liv där. Det är som en hund som, jag minns att jag jag var dålig, jag mådde skit, jag mådde sickest, jag fick ingenting, jag får knappt mat där på riktigt, det är inte roligt, det är inte häftigt liksom. Det är ingen bra väg, det finns massa annat roligt man kan göra i livet.
Vi är så tacksamma för att du ville dela med dig av din historia. Vi är ju ute och på gång att föreläsa, och det ha med honom någon gång, alltså det är bara en fantastisk fantastisk möjlighet för både dem och oss.
Alltså jag tänker bara på våra fem snabba. Vi har egentligen fått svar på alla frågor.
Ja, vi har fått det
faktiskt.
Ja. Så vi avslutar med sinnesrobönen.
I vi-form.
Ja, i vi-form.
Okay. Oj, det har jag inte.
Vem tog oss hit? Gud. Ge oss sinnesro. Att acceptera det vi inte kan förändra.
Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Tack.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.